Kul att vända sig om när man suttit åt fel hållet, eller rätt hållet då. Så ser man vilka som är här. Fint att se er. Ja, idag ska vi läsa jättemycket i Bibeln, så idag blir det nästan som ett bibelstudie. Så idag är det bra att ha sin bibel med sig. Och så ska vi slå upp. Och det, vi kommer, det här är tre glas. Jag tar det här nu. Det går nog bra. Vi ska läsa i Apostlagärningarna 18 och vi ska läsa första Korinthierbrevet 1. Och jag kommer läsa nästan hela det kapitlet. Inte i ett svep, men undervisa ifrån det kapitlet. Och rubriken har ni redan hört. Det är dags att växa upp. Och då kan det ju låta som en befallning. Att jag befaller er. Det är helt omöjligt att befalla någon att växa. Mina barn, ni måste växa. Det går inte. Så funkar det inte. Men någonstans så finns det... Jag kommer ihåg, förra söndag predikade jag, då avslutade jag med att när man går igenom svårigheter så är det tid att växa. Komma närmare Jesus, växa i lärjungaskap, växa som person helt enkelt. Och det är därför som jag leddes vidare in i första Korinthierbrevet. För första Korinthierbrevet handlar så mycket om att växa. Man kan inte längre vara spädbarn, säger Paulus, i sin tro. Någonstans måste man gå vidare. Man kan inte längre dricka mjölk, menar han. Det måste äta fast föda. Och någonstans så är det tid att växa, tänker jag. Och det finns ju inte så många saker som är sorgligare än när människor inte växer. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Det är ju, vad ska man ta för exempel? Det är ju, om jag kommer på ett exempel så är det så. Det kommer nog snart. Nej, men jag tänker... Jo, skidåkning, det är bra. Det kan vi ta. Så här är det, jag var på träningsläger. Det här är 20 år sedan. Då åkte jag på träningsläger med ett gäng skidåkare. Och en av killarna där, han var bäst i gänget. Han började närma sig 40 och han var bäst. Men han var som ett barn. Och det är så sorgligt, han bodde fortfarande hemma hos mamma och pappa. Och när alla andra liksom gick till affären och köpte mat och lagade middagar. Han köpte ett paket ägg. Och så koka ägg kunde han. Det var det han klarade av. Han hade ingen koll på sina grejer, ingenting. Men han åkte Vasaloppet snabbast av oss alla. Men någonstans så känner man lite sorgligt att mannen inte får växa upp. Och då menar jag mentalt eller som människa. Någonstans, bo hemma hos mamma, hon tar hand om allt. Han börjar närma sig 40 år. Så bor du hemma hos mamma och börjar närma sig 40. Dags att... Eller mamma, det är dags att putta ut killen eller tjejen. Jag säger till föräldrarna istället. Men någonstans är det bra att växa. Och i lärjungaskap och som kristen. Så om du liksom stannar i växten. Jag går inte med Gud längre. Jag är kvar liksom där nyfrälst. Och det var härligt. Och sen lär jag mig ingenting mer. Vet ingenting mer. Kommer inte närmare Jesus. Kommer inte in i bönen. Inte i ordet. Då stannar man på något sätt. Och idag ska jag gå igenom första Korinthierbrevet. Lite bakgrund till brevet. Varför han skriver det, Paulus. Och jag har bara två punkter. Som ett tydliga tecken på varför församlingen i Korinth inte växer. För de har stannat av någon anledning. Så nu ber vi en bön. Tack Jesus för det här ordet som ska läsas. Vi ber att det ska tala till oss in i våra sammanhang, in i våra liv faktiskt. Så att det leder till att vi kommer närmare dig. Lever närmare dig och lever för dig, Herre. Och lägger bort allt sånt som gör att vi inte kommer vidare. Tack Jesus. I Jesu namn. Amen. Okej. Apostlagärningarna 18. Upp. Paulus är på resa. Varför läser jag det? Det är för att det är där han besöker Korinthierbrevet. Så, oj, jag slog den av. Den dog. Och tekniken gick ut. Du slog av och gick ut, Ted, eller? Nej, nu kom han igen. Tekniken kom in. Då gick det igen. Underbart. Apostlagärningarna var det. 18. Jo, för här kommer Paulus på sin resa till Korinth och det är då han liksom grundar församlingen. Så vi läser det som han har någon form av sammanhang och sen kommer han skriva till den här församlingen några år senare när han har lämnat dem. Så här står det i alla fall. 18 kapitlet, vers 1. Sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korinth. Där träffade han jude vid namn Aquila. Född i Pontus och hans hustru Priscilla. De hade nyligen kommit till Italien eftersom Claudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus. Och han hade samma yrke som dem, stannade som dem, han hos dem och arbetade. De var nämligen tältmakare. Varje sabbat förde han samtal i synagogan och övertygade både judar och greker. När Silas och Timoteus kom ner från Makedonien var Paulus helt upptagen med att predika ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias. Men de gick emot honom och hånade honom. Då skakade han sina kläder och sa till dem: ert blod ska komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld och från och med nu går jag till hedningarna. Han gick därifrån och han tog in hos Titius Justus, en man som fruktade Gud och som hade ett hus alldeles intill synagogan. Alltså han hoppade över till huset bredvid. Och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes. En natt sa Herren i en syn till Paulus: var inte rädd utan tala och tig inte. Jag är med dig och ingen ska angripa dig eller göra dig något ont. Ty jag har mycket folk här i staden. Och han stannade där i 1 år och 6 månader och undervisade dem i Guds ord. Bara en bakgrund till Korint. Vad är Korint för en stad? Ni som vet eller kan läser en bibel och funderar över olika platser varför han skriver dem. Korint är en stor metropol, en stor stad i Grekland. Huvudstaden i det området. Korint hade ungefär 700 000 invånare. Alltså en jättestor stad. 500 000 av dem är slavar. 200 000 är romerska medborgare. Ni förstår, romarna hade så många slavar. Och det blir ett problem för dem. Det är därför det brakar ihop till sist. Det funkar ju inte. I den här staden så var det ungefär 12 stycken. Cirka 12, jag tror det var 12. Avgudatempel. Och det viktigaste av de templerna var det templet där man tillbad Afrodite, kärlekens och sexualitetens tempel. Och där tjänade ungefär 1000 prostituerade kvinnor och män. De fick sin inkomst genom att tjäna vid templet i Korint. I den här myllan, i den här handelsstaden, i den här myllan av avguderi och avgudadyrkan så föds en församling. Några kommer till tro, som vi hörde här när Paulus kommer dit. Några kommer till tro på Jesus. Han gick först till synagogan som han alltid gör. Och när de inte lyssnade då sa han: nu lämnar jag er. Skakade dammet av era fötter och så hoppar han över till grannhuset. Där var ingen synagoga. Och så kommer de där till tro på Jesus. Och så föds församlingen. Och så tänker jag, det är inte konstigt att Paulus känner sig kallad hit. De här människorna behöver evangelium. De här människorna behöver höra om Jesus och bli befriade. För det är så mycket av avguderi och avgudadyrkan där de befinner sig i sina liv. Och där i Apostlagärningarna som vi läste så är det år ungefär 51 som man är där och grundar församlingen. Stannar där i ett och ett halvt år och sen lämnar han dem. Och sen år 56, 5 år senare, så skriver han tillbaks detta brev som vi snart ska läsa. Han gick ut till judarna, de tog inte emot honom. Då går han till grannen Justus, för Justus trodde på Gud. Men hade inte mött Jesus. Det finns många som tror på Gud. Kanske det som Veronica försökte uttrycka. Jag tror på någonting, jag söker mig till, jag tror att det finns en Gud. Men Justus fick möta Jesus och bli frälst. Han kände inte Jesus, men han visste om att han behövde bli frälst. Så Paulus går dit och korintierna hör budskapet om Jesus, kommer till tro och låter döpa sig. Och så bildas den här lokala församlingen. Och så i det här brevet så tar han upp 4 svåra problem och så korrigerar han församlingen på olika sätt. Och nu ska vi, det var liksom bara en bakgrund till brevet. Och nu ska vi läsa i första Korintierbrevet 1. Och så läser jag från vers. Och här kommer vi gå igenom i stort sett hela kapitlet. Men jag börjar i vers 1-9. Står det så här: från Paulus, alltså 5 år senare, han har lämnat Korint, skickar tillbaka ett brev. 5 år senare, från Paulus genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, vår broder Sotenus, till Guds församling i Korint. De som helgats i Kristus Jesus, de kallade och heliga, tillsammans med alla de som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Så fortsätter han: jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. Till honom har ni blivit rika på allt, i fråga om allt tal, all insikt, eftersom att vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Därför saknar han inte någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Han ska också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast. Han har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Vi kommer snart se att församlingen i Korint är på väldigt andlig. Andens nådegåvor flödar i församlingen. Och samtidigt är de väldigt världsliga. Alltså både och pågår samtidigt. Man kan tydligen ha anden i funktion i församling. Nådegåvorna vet ni, det är trosgåva, gåvan att skilja mellan andar, profetisk gåva, tungotalets gåva, kraftgärningarnas gåva, vishetens ord, kunskapens ord, det är ett annat bibelstudie för en annan gång. Men allt det här flödar i församlingen. Det fungerar. Gud ger som han vill från av sin ande. Och de lever i det här. Samtidigt, ska vi se snart, är de väldigt världsliga. De växer aldrig upp. De har stannat i växten när det gäller i sin karaktär. Om vi får tala om den. Gudslikhet. Att vara så som Gud är. I kapitel 3, vers 1 så säger han så här. Jag kan inte ens tala till er som andliga människor. Utan bara som kötsliga människor. Som spädbarn i Kristus. Det är inte många predikanter som säger så. Det är inte det jag står och säger här. Det är Paulus som säger det. Alltså någonstans så den här församlingen går inte ens att prata till er som andliga människor. Utan ni är som spädbarn, som bebisar i Kristus. Han svarar på fyra frågor. Det är därför han skriver här. Vi ska gå igenom dem. Först, eller vi ska inte gå igenom dem, jag tar dem snabbt. Han svarar på fyra frågor. Det första är i kapitel 7 så svarar han på vad är ett bibliskt äktenskap? I Romarriket var äktenskapet inte det som... Ja, det var ganska skevt kan man säga. Man kunde leva lite hit och dit och hur som helst. Men han tar upp, vad är ett bibliskt äktenskap? Sen talar han om i kapitel 8, vad har man för frihet som kristen? Hur kan jag leva utifrån mitt samvete? Och sen fortsätter han i kapitel 12 och talar om andens nådegåvor. Hur ska de verka i församlingen? Hur ska ni bete er mot varandra när de verkar? Och så tar han i kapitel 16 upp, hur ska man bete sitt rätt givande i församlingen? Och så fortsätter han att korrigera dem. Det är det andra anledningen till han skriver brev. Kapitel 3 tar han upp att det finns stridigheter ibland er. I kapitel 5 tar han om att det finns sexuell synd i församlingen. I kapitel 6 så tar han upp att kristna drar varandra inför rätta. Vi ska aldrig dra varandra inför rätta. För domstolar och kristna börjar göra. Det är fel, säger han. Och kapitel 11 så tar han upp att under nattvarden så är det några som dricker sig fulla, berusade. Och några, de fattiga får inte del av nattvarden. De får inte del av måltiden. Vi ska fira nattvard här snart. Jag tänker att det är olämpligt att vissa, ni som är fattiga inte har råd. Ni får inte äta med oss, fika efteråt. Och ni som, vi dricker alkoholfritt här också. Det blir ingen fyllefest. Om ni hade hoppats på den. På något sätt. Nej, men så är det. Och det gjorde, alltså när man läser det här, tänker man, hur kan det pågå så mycket sådana här saker i en församling i Korint? Och samtidigt verkar Guds ande flöda. Gud verkar verka där. Vi tänker alltid att det är som ett, att när Gud verkar, det är som en... Det är som en belöning för att vi har levt på något bra sätt. Det är det som anden vill, står i Korintierbrevet. Så ger han sina gåvor. Det betyder inte att vi kan vara barnsliga. Det är därför han skriver det här brevet. Det är därför det är tid att växa upp till församlingen i Korint. Helt galen församling verkar bra. Jag har två saker som jag vill dela med idag. Varför har de förblivit så omogna? Varför har de stannat i växten? Jag tror att det är relevant för oss i Furukyrkan. Jag tror att det är relevant för faktiskt ganska många i kristna världen idag. Det är två saker. Det första är, och det ska vi läsa om varför. Det första är att de har gjort sina ledare till idoler. De har satt sina ledare på pedestaler och gjort dem till idoler. Vi ska läsa tydligt. De följer inte längre Kristus. De följer sina ledare. Och då händer någonting med oss. Att vi förblir omogna. Du kommer inte gå långt med Jesus om du har en ledare som idol. Och det är den du följer. Det betyder inte att du inte ska respektera ledare. Du ska lyssna på ledare. Du ska höra deras undervisning. Du kan följa deras exempel. Men de kan inte bli... Idol betyder avgud. Det är den jag följer. Det är den jag tror på. Ni ska se att det är så tydligt här. De har satt sina ledare som idoler. Vers 10 läser vi. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmana er bröder. Att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er. Utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Av dem som tillhör Chloes familj har jag nämligen fått veta om er. Jag har någon som skvallrar här. Chloes familj, riktiga skvaller. Ja, kul. Har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Vad jag menar är att ni var och en på sitt håll säger, jag håller mig till Paulus. Och jag håller mig till Apollos. Och jag håller mig till Kefas. Eller så är det en del som säger, jag håller mig till Kristus. Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn? Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon bland er. Utom Crispus och Gaius, han kommer på här. Han har ju döpt några. Och ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn. Jo, Stefanas familj har jag också döpt. För övrigt vet jag inte om jag har döpt någon. Till Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangelium. Och inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Bara stanna kvar vid den sista lilla versen där. Alltså, nu dog min iPad. Oh, tack Jesus. Jag var nära ögat. Bara sista raderna. Du kan inte lägga till någonting till frälsningen. Det är endast tro alena och Jesus alena. Inte ens dopet. Han gör ju det till en liten bisak här. Vi tror att dopet är jätteviktigt. Men han gör faktiskt dopet till en liten bisak. Det är liksom, jag kommer inte ens ihåg vilka jag döpt. Jag tror inte jag döpt någon hos er. Det är ingen stor grej för Paulus. Men han har predikat. Det var det han var sänd för att göra. Han har predikat evangelium. Och du kan inte lägga till någonting till det här andra som tror på Jesus som kan frälsa dig. Lägger du till något så blir det gärningslära. Men med det sagt så tror vi att dopet är viktigt. Därför att dopet är som ett yttre bevis på vad Gud har gjort i hjärtat i ditt liv. Att han har frälst dig. Så en yttre manifestation av att han har frälst dig. Så går du ner i dopgraven, dör med honom, uppstår med honom symboliskt. Och går in i det nya livet och in i församlingskroppen. Så det är otroligt viktigt. Men Paulus han gör det, det är en liten bisak. Jag är här för att förkunna evangelium. Det är det han säger. Det var predika evangelium var mitt syfte. Och så säger han. För församlingen där har det blivit någon form av tävling. Vilken ledare är mest populär? Det blir i vår värld också, i församlingar. Vilken predikant ska jag lyssna på nu? Vilken YouTube-minister ska jag lyssna på? Vilken kyrka ska jag gå till? Och så blir det någon form av, men han eller hon är bättre. Eller hon är bättre. Och så börjar, och inte bara det, de kanske också jämför. Vem döpte dig? Jaha, var det Paulus? Ja, det är Apollo som döpte mig, han är mycket bättre. Eller det var det Kefa som döpte dig? Ja, nej. Nej, jag är döpt av Jesus. Förresten, hur många döpte Jesus? Hur många döpte Jesus? Han döpte ingen. Och det är väldigt smart av Jesus. För annars så blir det så här. På min t-shirt står det döpt av Jesus. Men du är döpt av Paulus. Vad är du för lärjunge? Alltså någonstans rangordnas ledarna. Och det är precis det som händer här. Ja, hur många har jag döpt här? Ingen alls va? Ja, någon. Ja, det är några stycken. Vad roligt. Ja, fint. Är någon som har Micka döpt någon? Och Astrid Hellgren, har hon döpt någon här? Nej, henne känner inte igen. Det var för Lasse. Lasse har döpt flera stycken. Och så börjar man jämföra liksom. Ja, vem döptes? Av vem? Det spelar ingen roll. Det är till Kristus som vi döps. Inte vem som har gjort det, vem som är ledare, vem jag följer. Det är i Kristus och till Kristus vi är döpta. Paulus går hårt åt här. Om man börjar jämföra sig vem de tillhör, vem de följer, vem de lyssnar på. Det här problemet, de har börjat visa lojalitet och tillhörighet till en ledare de gillar istället för Jesus. Och så tillrättavisar han dem och borde säga, ni borde säga jag tillhör Jesus, Kristus. Vi är inte ens furuhöjdare faktiskt. Det har ju blivit lite dåligt ibland, men det kan vara bra. En del är stolta över det namnet och det. Vi är inte ens furuhöjdare. Vi tillhör Kristus, vi är i Kristus, Jesus. Det är det vi är som lärjungar till honom. Men de skryter om sitt favoritställe där de går eller vem de följer. Och så leder det aldrig till andlig tillväxt eller mognad. De gör människor till idoler. Kapitel 3, vi läser det bara snabbt. Kapitel 3 i Korintherbrevet, vers 1-7. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte. Och det gör ni inte nu heller, eftersom att ni fortfarande är kötsliga. Ja, ni är extremt hård på den här församlingen. Så länge det råder avund och strid ibland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra. Om en säger, jag håller mig till Paulus, en annan säger, jag håller mig till Apollos. Är ni då inte folk som folk i allmänhet? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som förde er till tro. Och det med den uppgift som Herren hade gett var en. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något. Utan endast den som ger växten, och det är Gud. Han är så tydlig med dem. Varför har ni de här personerna som era idoler? Ni avgudar dem. och så kommer ni inte vidare i ert personliga lärjungaskap. Vi är pastorer och ledare, vi har samma fel och brister som alla andra medlemmar i församling. Men en sak är faktiskt annorlunda med oss, och det är att vi står ansvariga för det vi undervisar och det vi lär ut. Vi kommer få en hårdare dom till och med. Någonstans så står vi ansvariga inför Gud med det, hur vi har lett, hur vi har undervisat eller hur vi har förlett människor. Det är skillnaden. Annars så faller vi hit och dit och vi behöver bekänna och vi behöver omvända oss gång på gång. Men någonstans hela tiden när man lever med att förkunna evangelium, så har man hela tiden det. Gud ser mig, han vet hur jag förbereder mig, han vet hur jag lever. Man är ansvarig för honom och han vet hur man leder människor, hur jag leder människor. En poäng är, ledare faller. Och det ser vi i vår värld. Jag vet inte om ni hänger med. Det är ledare som uppenbara saker som har skett i ledarskapet. Det uppenbaras och så plockas man bort. Då vill jag säga så här. Det finns tusentals pastorer och ledare som sköter sin tjänst och lever ansvariga inför Gud. De flesta gör det så fantastiskt bra. De flesta präster, pastorer, ledare runt om i världen. Alltså det handlar om tusentals. Säkert tusen i Sverige som liksom lever äkta och ärligt och söker Gud. Och försöker inte. Eller faller inte. Men vi får liksom bara se de där som faller. Men min uppmaning är, det är inte de vi har liksom på pelaren. Vi fäster blicken på Jesus. Det är han. Det är han vi vill följa. Sen lyssnar vi på undervisningen. Men det är Jesus vi följer. Det första, varför växer de inte? De gör personer till sina idoler. De börjar jämföra med varandra vilken idol de följer. Men Paulus slår fast, det är Kristus ni följer. Det är han som ger växten i era liv. Här ska ni diskutera i era hemgrupper sen. Det blir spännande samtal. Det andra. Det andra som jag ser i det här kapitlet. De låter världens vishet påverka deras livsstil. Det är också problem i kyrkan. De låter världens vishet påverka deras livsstil. Det är inte ovanligt. När man kommer till tro på Jesus, jag vet inte hur det var för dig, din väg till tro. Men innan man blir frälst har man lärt sig att tänka på ett visst sätt, bete sig på ett visst sätt. Man har liksom ett beteendemönster, ett tankemönster. Man har en världsåskådning, en världsbild. Så här tänker jag om världen. Och så kommer man till tro på Jesus, då kan det bli ibland svårt att bli av med det där bagaget. Hur jag tänker och beter mig, hur jag är. Även om vi säger att vi blir förvandlare. Vi säger att vi blir en ny skapelse. Men det är fortfarande liksom grejer kvar. Det behöver liksom kastas av. För att jag vandrar med Jesus om jag ska växa. Låter jag allt det där som jag tänkte innan jag blev frälst vara kvar i bagaget, då kommer jag inte vidare. Och för vissa tar det längre tid. Jag menar om man blir frälst när man är 60. Man har hunnit ibland tänka helt fel. Och då menar jag emot Guds ord. Under hela sin livsstil. Och så ska man börja tänka om. Tänka annorlunda. Jag ser på världen. Jag ser på människor. Jag ser på Gud. Jag ser på mig själv. Ta tid ibland. Men församlingen här, de har blivit härligt frälsta. Anden verkar. Och ändå verkar det som att världens vishet hela tiden leder dem på något sätt. De växer aldrig upp och blir andliga. Vi läser i vers 18. I första kapitlet är tillbaks. Till detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra de visas visdom om intet och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Och så fortsätter vi i vers 27. Det står så här, nej. Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta dem starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja det som intet var till har Gud utvalt för att göra det till intet det som var till. För att ingen människa ska berömmas inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet och helgelse och återlösning. För att det ska ske, som det står skrivet, den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Det finns en världens vishet, enligt det här bibelordet, och så finns det en himmelsk vishet. Du behöver vara ett med Guds vishet om du ska växa i lärjungaskap. Vi kommer ofta i konflikt med världens vishet. Folk i den här världen, de kommer att se Guds vishet och så säger man, ni är dårar som tror. Ni lever med vanföreställningar, ni är lurade, ni är dåraktiga. Det säger man om kristna. Säger man om mig när jag påstår att jag tror på det här ordet och den här boken. Och någonstans så måste vi förstå att så är det. Världens vishet är hela tiden i konflikt med Bibelns, Guds vishet. Hur kan ni tro på korset? Hur kan ni tro på detta kors? Att det som hände för 2000 år sedan, att en man blir brutalt mördad på ett kors, att det betyder liv för er. Syndernas förlåtelse och frid med Gud. Hur kan man tro på det? Det är galenskap, talet om korset. Det är en dårskap, säger världen. Men för den som har tagit emot Jesus så är det ju liv. Det är upprättelse. Det är en ny chans. Det är ett nytt liv. Det är ett evigt liv. Det är befrielse. Det är frälsning. Det är först när man tar emot det som den där dårskapen för världen blir. Det blir verklighet för mig. För en otroende värld blir det korset dårskap. Ordet vis finns mer än 30 gånger i första Korintherbrevet. 27 gånger bara i de första tre kapitlen. Vishet eller vis. Och Paulus har massor att säga om vishet. Vi påverkas hela tiden av den här världens sätt att säga vad som är vist och vad som är sant. När man blir lite äldre så upplever man att den här världen blir mer och mer dåraktig. Jag vet inte hur ni är äldre, ni som är ännu äldre än mig. Men jag känner faktiskt mer och mer, nu är jag 46 år gammal. Men vad händer i världen? Det är dårskap, det är sjukt, det är galet. Jag satt med min farmor igår 2 timmar i bil och körde. Hon är ännu äldre än mig, närmare 85 eller vad hon är. Jag pratade också, vad händer i världen? Man blir äldre så ser man vad sjukt det är som händer. Och den här världens vishet har lett oss dit på något sätt. Men Guds ord har en annan vishet. Samtidigt som vi lever i en tid när saker förändras jättefort. Åsikter förändras. Bara det som var för 5-10 år sedan i kristna kretsar. Jag ska inte ge exempel så ni kan slappna av här. Jag kommer inte ta fram en massa grejer. Det är på YouTube och ni vet. Men ni får tänka själva idag. Men alltså bara det som för 5-10 år sedan var liksom. Det här tänker man i den kristna kyrkan. Det kan förvrängas på bara några år. Så fort går det när människor ändrar åsikt och världsåskådning. Jag kan ta ett exempel som inte har med det här att göra eller med Bibeln att göra och inte kanske så kontroversiellt heller. Men till exempel NATO-frågan. Hängde ni med där? Helt plötsligt är vi med i NATO. Vi, Sverige var starka motståndare till NATO. Ni kanske var positiva, men Sverige, om man säger majoriteten i Sverige var starka motståndare till NATO. Och sen går det bara en månad av krig mellan Ryssland och Ukraina. Så helt plötsligt står man där. Vi ska gå med i NATO. Och svenska folket, så gör man undersökningar. Majoriteten, ja, vi måste gå med i NATO. Så fort skiftar det idag i vår tid. Jag tänker, om du börjar göra det i bibelfrågor i kyrkan. Nej, men nu säger de där att vi ska tro så här. Och så bara, så ändrar man. Så kan det inte gå. Guds vishet är Guds ord. Att växa som kristen är att leva mer i Guds vishet än i världens vishet. Och ibland krockar de där. Då behöver du hålla dig i denna bok. Och korintierna, de förstod inte riktigt. De hade börjat lyssna på världens vishet och förstod. Fastän de var fyllda av Guds ande och anden verkade i församlingen, så hade världens influenser och vishet tagit tag i dem. Och Paulus tillrättavisar dem. När jag satt ledare på pedestaler och ni har dem som idoler och ni lyssnar mer på världens vishet än på ordet. Så han skriver det här brevet och korrigerar och tillrättavisar dem. De är andliga samtidigt som de är världsliga. Den här kampen som jag har pratat om i flera veckor nu. Jag tänker när världen skrattar åt er, när världen säger att ni är dårar, så kan man tala ut ordet som Josua säger, jag och mitt hushåll, vi ska tjäna Herren. Det har vi bestämt oss för. Varje dag så tänker jag, idag vill jag leva vän mot Gud. Det gör inte världen. Det är skillnaden på oss och världen. Vi lever tillvända Gud dagligen. Dagligen frambär jag mig själv i bön och i ordet, för jag lever för honom. Jag vill leva i Guds vishet, inte i världens. Jag känner mig ganska normal ändå. Jag känner mig inte konstig, inte dåraktig, inte vilseledd, inte leva med vanföreställning. Jag känner mig inte galen, jag känner mig helt normal. och ändå har jag valt det livet. Jag tänker, någonstans så har du det med dig i din bön. Jag väljer Herren. Det är dags att växa upp. Det är ingen uppmaning, det är liksom en uppmuntran. Jag har gått igenom saker. Kanske har du följt ledare. Kanske har du låtit världens influenser påverka dig för mycket. Låt ordet komma in i ditt liv och påverka dig. Kom närmare honom. Nu ber vi en bön. Tacka Jesus. Tack Herre. Tack Herre för ditt ord Herre. Tack för Korintherbrevet. Tack för alla förmaningar som ibland känns hårda och tuffa. Men vi förstår att det också är till oss Herre. Att vi vill leva för dig. Vi förstår att det är Kristus vi ska leva. Inte i någon människa som idol. Inte, vi ser upp till människor. Vi vill följa ledare och lyssna till andra människor. Men vi vill inte ha dem som gudar. Vi vill ha dig Jesus som Herre i våra liv. Tack Jesus för din vishet som finns i det här ordet. Tack för ditt tilltal som finns i det här ordet. När man inte riktigt, man förstår inte vad man är och kan inte liksom, i vägled på rätt sätt i den här världen. Så ber vi att vi ska läsa ditt ord och höra dig tala Herre. Jag vill höra dig tala Jesus. Tack Jesus. Jag ber också för den som är här idag som känner jag mycket i bagaget. Jag har många åsikter som ligger kvar känner jag innan jag blev frälst. Jag ber här att man mer och mer ska se dig Jesus och se din vilja för våra liv och för vår värld här. Tack Jesus. Tack att du är här. Amen.